Ja, i Vasa gick högstadieskolan över till distansundervisning den här veckan, och liknande beslut har också tagits på andra håll i landet, till exempel i Kimitöns kommun går också stora delar av den grundläggande utbildningen på distans efter att man har haft fall av coronasmitta i skolorna. Tar man till distansundervisning för lättvindigt, och vilka är alternativen? Det är huvudfrågan i Slaget efter 12 idag. Välkommen med. Debattörer idag är Markus Rönnblom, vikarierande rektor vid Borgaregatans skola i Vasa. Välkommen.
Tack.
Heikki Kaukoranta, som är ledande överläkare i Vasa. Välkommen.
Tack.
Och Mikaela Romanchuk, verksamhetsledare vid förbundet Hem och skola. Välkommen.
Tack så mycket.
Jag tänkte börja med dig, Markus Rönnblom. Den här gången så kom det här beslutet eller beskedet om att gå över till distansundervisning med mycket kort varsel. Hur reagerade du när du fick det här beskedet på söndag eftermiddag?
No, alltså, det var ju med extremt kort varsel, om vi säger så. Så det, nu blev vi ju förvånade. Trots att vi har levt med den här tanken hela hösten, så var det nog en förvånansvärt kort varsel att vi skulle gå över en följande morgon.
Hur pass förberedda var ni då?
Och vi är, i grunden är vi förberedda, för vi har ju som sagt levt med den här idén om att vi kanske måste gå över med kort varsel hela hösten. Och vi har ju också haft en tidigare period på 7 dagar i oktober. Så vi var förberedda, och lärarna är ju konstant beredda på det här och har digital undervisningsmaterial färdigt. Så att jag tycker att det gick väldigt bra den här övergången. Och med 13 timmars varsel så körde vi över till distansundervisning. 8.15 börjar vi med distansundervisning på måndag morgon, och det har löpt på riktigt bra efter det.
Heikki Kaukoranta, du var en av de som tog det här beslutet om att alla högstadieskolor i Vasa skulle gå över till distansundervisning med, som Markus sa, 13 timmars varsel. Vad låg bakom det här beslutet?
Bakom det här beslutet var den situationen att vi hade en försämrande situation för covid-19-infektioner här i Vasa för 2 veckor. Och vi har haft en stigande incidens, och därför den vi fruktar mest nu här är att vi har snart julen här, och vi vet att vi ska få ökande antal av nya fall under den där semesterperioden på grund av resande och övriga ärenden. Och sen då vi tänker att vi borde börja den här festperioden med så låg antal av infekterade som bara möjligt. Vi är jätteaktiva för att hitta upp det där möjliga utbrottsställen. Och tyvärr, just hos det här fallen, den dök upp på lördag kväll klockan 20. Och tyvärr, jag ringde till stadsdirektören Häyr klockan 21 och lite före det till det här skolans rektor och berättade om ärendet. Och vi kom överens med Häyr att vi ska hålla ett beredskapsmöte på söndag klockan 16.
Så det handlade alltså om ett fall en skolelev?
Enda fall. Då vi visste då att det här fallet hade varit där både under den tiden hen var symptomfri men en smittosam, och sen även under de några dagar hen hade symptomer. Hen var ännu där, och hen hade inte använt tyvärr ansiktsmask. Och därför vi reagerade så hastigt och så kraftigt, och jag måste be om ursäkt att det blev inte något mera timmar. Men då det brinner, man måste slockna elden, det är helt och hållet så. Och jag är jättestolt att ni har här i Vasa övat och praktiserat och gjort det här mentala arbetet för det, att det skifte till distansarbete gick så fort. Och vi isolerade naturligtvis den här indexcasen, och sen satt in i karantän alla de som var i de här undervisningsgrupper hen har varit med. Och sen resten av studenterna, eleverna, visat i distansarbete. Och vi diskuterade med beredskapsgruppen detta ärende. Om det är enbart det här, Variska skola, eller skulle man ta ett vidare beslut för alla högstadier. Och vi bestämde oss att det kunde ha hänt var som helst. Och därför, för att minska det här gemensamma kommunala risken, vi tog beslutet att den drabbade alla högstadier här i Vasa. Och ja, hittills har det varit ganska lugnt nu där på skolsidan. Men som sagt, vi också betonade och tänkte att hur stor betydelse det här sista skolveckan inför julen har. Och vi visste att det finns inga examer. Det finns ganska mycket, vad heter det, ilmiöoppimine eller någonting sådant där i skolorna. Och därför vi gemensamt, och där var också det här skolledare Knukala också där på beredskapsgruppen närvarande, att det är tryggt att göra det och vi ska inte göra någon skada för de här ungdomar på grund av detta, att de inte har nått det där mål för sina studierna för denna höst.
Mikaela Romanchuk, du och många andra också har kritiserat det här beslutet. Tycker du att man tog till distansundervisningen för snabbt här?
Ja, det tycker jag ju nog att man gjorde. Jag kan ju förstå att och jag är helt säker på att intentionen har varit god, men jag tycker definitivt att man gjorde förhastade beslut, och dessutom så ifrågasätter jag nog också liksom deras ifrågasätta den här juridiska hållbarheten, därför för att enligt lagen om den grundläggande utbildningen så kan man endast övergå till sådana här så kallade exceptionella undervisningsarrangemang endast om den här man kan anse och kunna påvisa att den här närundervisningen inte är tillräckligt trygg. Och i Vasa har man då, och tydligen nu i några andra kommuner också, satt barn i karantän eller på distans i ett förebyggande syfte, och jag är inte jurist, men jag skulle våga påstå att det här är inte juridiskt hållbart. Och sen när jag lyssnar på det här, så att säga, den här argumentationen, så hör jag att man har kanske en ganska snäv bild på skolans betydelse för barn och unga. Det är klart att ett uppdrag som skolan har är att barn och unga ska lära sig nya saker, och man har mål för lärande. Men lika mycket så det där handlar det om att skolan också är en trygg plats och spelar en väldigt viktig roll när det gäller det sociala sammanhanget för barn och unga, och i synnerhet i en kris så vet vi, forskning visar att skolan har en jätteviktig roll när det gäller att skapa trygghet, rutiner, ett ställe där man kan få prata med trygga vuxna. Och nu alldeles nyligen så har ju också vi fått ganska mycket forskningsresultat som kan påvisa att väldigt många barn får väldigt illa faktiskt under den här våren, när man av förståeliga orsaker satt alla på distans, när man visste väldigt lite om hur det här viruset fungerar, hur det smittar och så vidare. Idag har man väldigt mycket mera kunskap om den biten, men så har man också väldigt mycket forskning på hur barn har så att säga mått under den här perioden. Och man vet att i synnerhet barn i sårbar situation som har det kanske lite otryggt där hemma, så har varit väldigt illa. Men vi vet också att också relativt resursstarka barn har svårt att motivera sig. Så att jag tycker att det här var ett förhastat beslut, och jag tycker att man har sett väldigt snävt på välmående eller säkerhet. Jag tycker att man liksom endast har tittat på antal smittor istället för att se välmående ur ett bredare perspektiv. Sen tycker jag att det här att man för säkerhets skull i förebyggande syfte sätter elever på distans inte okej. För att vi ska komma ihåg att för barn och unga är det en grundläggande rättighet att få gå i skola. Vår lagstiftning känner inte till någonting som distansundervisning. Och, ja, så att jag tycker att det här är illa. Och jag menar, det, jag förstår, på ett mänskligt plan förstår jag den här tanken att vi ska försöka säkra att vi får, vad heter det, fira jul tillsammans med vår släkt och vännerna. Men samtidigt, det är inte en grundläggande rättighet på samma sätt som skolgången är för barn och unga.
Du tog upp här nu flera intressanta spår här som vi ska gå vidare på, men Heikki Kaukoranta vill det här bemöta.
Ja, tyvärr kan jag inte ha samma åsikt med dig, för det betyder att vi skulle båda ha det alldeles fel. Därför att jag kan säga nu här att det inte går så smidigt att man bara gör på det här sättet och sen man är i distansundervisning. För det behövs dubbelbeslutstagande. Alltså först social- och hälsovårdsnämnden ska betona att situationen för smittosamma sjukdomar som är allvarlig på sin grund är den situationen här på området har försämrat sig. Och sen, efter det beslutet har blivit taget, sen Skolverket ska ta sin steg för att bestämma hur man ska arrangera det här skolundervisningen. Och vårt mål är enbart det att skolan ska vara en trygg plats för de eleverna som är där samt de där fullvuxna som jobbar där som medhjälpare eller lärare. Och därför då vi vet att just vid det här fallet den här indexcasen hade varit där på ort för 5 hela dagar utan mask och med flera kontakter. Vi ville just förtrycka det där andra människornas liv och hälsa. Där.
Men det var ju det där ena skolan. Jag förstår inte varför man liksom gick in för en sån så kallad kollektiv bestraffning. Att nu är det ju så också i andra regioner i Finland att det har förekommit smitta och man har satt elever och klasser och hela skolor också i karantän. Och om vi nu jämför med Helsingfors till exempel, så här har ju indicietalet varit långt över 200, ändå fattar skolnämnden här, utbildningsnämnden, att skolan ändå fyller en så viktig funktion att trots att de här man stramar åt många liksom sammanhang så ansåg man att det för barnets välmående är så viktigt att de får gå kvar i skolan att här är skolan fortsättningsvis öppna.
Jag blir så ledsen då man anser en sådan arrangemang som en straff, för det är inte det. Det är en försäkringsåtgärd för att var och en kunde ha rätt för hälsa och frisk liv. Och om du nu tänker där att det skulle skada någonting om man är borta från skolan för en vecka, då borde du också säga att okej, de 2 kommande veckor då de ungdomarna är på semester, den förvarar risken, därför att då måste de vara borta där, de kan inte gå in i skolan, inte sant?
Ganska spännande. Du har helt rätt i det, men vi ska komma ihåg att våra barn nu redan har varit på distansundervisning väldigt många månader. Och det finns färsk forskning till exempel nu från Karvi som publicerades för några dagar sedan att barn mår väldigt illa av det, väldigt många barn. Behovet av barnskydd har ökat dramatiskt, behovet av elevvård har ökat dramatiskt. Så att det här är ytterligare en vecka. Så att det här liksom många veckor, så liksom ju flera veckor det handlar om, desto sämre kommer våra barn att må. Det som jag kanske ifrågasätter är den här liksom hänvisningen till att skolgången inte skulle ha varit trygg. För vi ska komma ihåg att när det gäller just Vasa så var det just en elev och en skola. Jag förstår bra, och det är helt enligt de här anvisningarna som har getts att då ska man sätta dem i karantän. Men det som förvånar mig nu när det gäller Vasa men också andra kommuner att man går emot både ministeriets, utbildningsministeriets och THLs rekommendationer där det tydligt framgår att man inte rekommenderar att skolorna ska sättas på distansundervisning när det gäller den grundläggande utbildningen, inte ens i fas 3, det vill säga den här samhällsspridningsfasen. Så det är det som jag ifrågasätter, eftersom man då tydligen på hög nivå har ansett att skolan är så viktig för barn och unga också under en pandemi.
Markus Rönnblom.
Ja, tack. Alltså, den här diskussionen är så otroligt viktig, och det är som det bästa som den här pandemin har fört med sig, att vi diskuterar skola och utbildning på ett bredare plan. Och fast jag nu tycker att vår distansundervisning går bra, så vill jag förstås ändå poängtera det där att närundervisningen är, det är ju nog det vi vill göra. För då ser vi eleverna och vi får in dem i skolan. Precis som Mikaela säger här, skolan är oerhört viktig för eleverna och för en del elever viktigare än för andra, eftersom det ger den där trygga kontexten i vardagen. Sen så jobbar vi ju nog också med elevernas välmående trots att vi är på distans. Alltså vi har välmående och trygghet som tyngdpunktsområde för skolan det här läsåret, och vi har alla resurser också tillgängliga även om vi är på distans. Att vi har elevvården, skolgångsbiträden, skolcoachen finns tillgänglig, för vi är ju mycket medvetna om det här. Sen från den här veckan kan vi konstatera att vi vet ju nog på förhand redan ungefär vilka elever det handlar om, vilka som får svårt, och det är ju det som har varit bra med de här två tidigare perioderna, att vi hittar nog de relativt väl, de som kommer att falla bort. Och det som jag ser som är avgörande i det här fallet är den distansperiodens längd. 2 månader var ju inte bra, 7 dagar var inte heller bra, men om vi tänker den här veckan nu, så har vi julfestdag på fredagen för vår del, att det gällde 4 skoldagar. Det avgörande blir ju här att liksom sätta in resurser då vi kommer tillbaka till skolan. Då vi kommer 7 januari då vi börjar, att vi är på kartan och kan alltså ta in för stödundervisning och specialundervisning de elever som har fallit av här. För det är klart att det finns sådana. Det kommer alltid att vara precis som i klassrummet. Är det ojämlikt på sätt och vis, olika förutsättningar, så är det också då man är hemma. Så jag skulle kanske lite förespråka det här att vara lite pragmatiska här. Att vi litar på det som beredskapsgruppen har kommit fram till. Skulle kanske önska lite mera tid och ta det som det är nu och hoppas innerligt att vi får syssla endast med närundervisning på våren.
Heike Kaukoranta, helt kort.
Ja, det helt kort skulle jag säga att det är jätteviktigt som du lyfter upp att ni ska rikta till januari redan nu. Och sannolikt att vi måste spela det här spelet åtminstone 2 veckor framåt. För att de människor som blir infekterade idag, de syns som positiva efter 1 vecka eller efter 2 veckor. Och därför, de där åtgärder vi tar idag, deras frukt syns till julen eller 1 vecka efter det. Och därför jag vill lyfta upp det att det har varit ett preventivt åtgärd. Så att vi kunde som sagt försäkra skolans början där i januari så fort och så starkt som möjligt.
Mikaela Romanchuk, vilket alternativ till distansundervisningen skulle du ha velat sett i det här nu aktuella fallet?
Alltså jag förstår bra, och det var ju helt rätt att sätta den skolan där det här fallet uppdagades i karantän, och där följde man ju helt rätt de här rekommendationerna, men jag tycker att man borde i hela landet för att garantera en likvärdig skolgång för alla våra barn, så borde man följa de här rekommendationerna. Man talar väldigt varmt för att alla ska följa rekommendationerna om att använda mask, om att tvätta händerna och hålla distans och så vidare, inte gå till skolan eller till arbete om man känner sig minsta lilla förkyld. Men sen tycker jag att det är märkligt att man då i vissa kommuner anser att man lite selektivt kan välja att vilka rekommendationer, myndighetsrekommendationer, man väljer att följa. Så att jag tycker att man nu borde se till att i de skolor där man inte har uppdagat någon smitta så ska barnen få gå kvar och förstås med rekommendationen att använda mask, men de facto så har vi inte ens någon lagstiftning som kräver att man kan ha, måste ha mask. Så jag tycker att man kan inte liksom på något sätt när det gäller barn och unga så kan man inte använda lagen på ett annat sätt än man applicerar den på vuxna människor. Så att jag har svårt att se att man skulle ha liksom riskera barns välmående mera om man skulle ha låtit dem gå kvar i närundervisningen. För att som jag sa här tidigare så välmående är ett ganska brett begrepp, och det handlar inte bara om liksom helt om man du är smittad eller inte, utan det handlar ju också om hur du mår psykiskt. Så att det, jag anser att man här borde ha följt de rekommendationer som våra myndigheter har gett och faktiskt kanske också gjort en sån här barnkonsekvensanalys. Och jag har lite svårt att tro just att varför man måste fatta de här besluten så snabbt. Och jag är lite bekymrad och jag tror att många med mig är bekymrade över att man har liksom koncentrerat det här beslutsfattandet till en ganska liten grupp människor. För att jag tror att när det gäller just så här stora beslut som berör i synnerhet barn och unga som ändå hör till de svagaste individerna i vårt samhälle så behöver vi en bred analys och en djuplodande diskussion om vilka konsekvenser det här har för våra barns och ungas inte bara lärande utan också liksom psykiska välmående. Och sen vet vi ju inte hur den här pandemin kommer att se ut ännu på våren så att inte har vi några garantier för att det inte skulle ske exponeringar också senare i vår.
Jag är ingen epidemiolog men om jag får tippa så tror jag att det på epidemiläget nödvändigtvis inte hemskt mycket bättre på våren eller vad säger Heikki Kaukoranta?
Ja, ju längre det här epidemin framträder sig så ju mera blir det specialister för epidemiologi här på kartan och det kräver nu att man tänker att vi här i Vasa stad, vi har det fungerat enligt det här smittskyddslagen som säger direkt och tydligt att det är kommunens organ som ska ta det här tvåfasiskt beslut. Och det är inte någon tjänsteman, men det händer naturligtvis från tjänstemannens initiativ. Därför att de där organer, liksom social- och hälsovårdsnämnden eller Skolverkets ledande nämnd, de bestämmer efter rekommendation eller föreslag.
Men det som kanske är någon sorts kärna i det här i varje fall, så, alltså den här distansundervisningen, precis som har nämnts här, den ska ju inte tas till allt för lätt. Men samtidigt har vi ju de flesta andra sektorer i samhället är ju öppna och fortgår något så när normalt. Vi kan ta till exempel ungdomsidrottsverksamhet, annan hobby. Ja, det är begränsningar, men mycket pågår fortfarande. Unga umgås på fritiden, om vi nu koncentrerar oss till just skoleleverna här som den här diskussionen ju ändå på något plan handlar om. Blir den här distansundervisningen då liksom ett allt för trubbigt vapen, att ja, du plockar bort dem ur skolan eftersom det är liksom det finns verktyg för här, men om de ändå fortsätter att träffas på fritiden så är ju det är förstås svårt att mäta effekten redan idag, men finns det risk att det inte ändå har önskad effekt?
Jag tänkte bara inflika här att det här med, eftersom vi har diskuterat det här mycket med eleverna, och visst ligger det ju någonting i det här, för att vi har haft, kan vi ju erkänna, vi har haft svårt att få eleverna att använda ansiktsskydd. Vi har diskuterat, resonerat, skickat hem, informerat, och det kommer ofta det här liksom att varför ska vi använda det i skolan då vi inte behöver göra det på fritiden. Efter att jag far från skolan så får jag idrottar och så vidare, så det kanske är där som, då vi har funderat på den här hösten så har vi diskuterat mycket, vi har haft kanske lite mer oroligt. Så det finns den där coronatröttheten som finns i hela samhället, så finns ju givetvis också i skolan. Och ungdomarna kanske då inte alltid riktigt förstår varför skolan ska vara den här stränga myndigheten som liksom hela tiden tar upp den där coronan. Det orsakar ju nog en trötthet som påverkar elevernas välmående. Faktiskt också motivation tror jag till skolan och så där, eftersom det liksom på något vis kanaliseras till skolan att lyfta upp det här ärendet. Och det var kanske lite olyckligt på sätt och vis att skolan har fått den rollen att fostra eleverna i den här saken.
Mm. Vi borde alla fostra eleverna på samma sak och spela till samma mål. Hem och skola och vi här i social- och hälsovårdsbranschen. Vi borde alla kunna se att vi jobbar till samma mål. Och därför, eller det är det enda möjliga sätt att vi kunde få ungdomarna också med här. Och jag medger med dig att vi träffar de här olika branscher i allmänna livet ganska olikt. Alltså i skolan, man vill att man använder ansiktsmasker, men sen så, då sa det just, där är idrottshobbyn, man använder inte. Ja, varför inte? Man borde gälla samma regler där. Men det finns tydligen, som sagt, alla djur är lika värdefulla, vissa är mer värdefulla än andra, kan man fritt säga så. Okej. Men det finns några branscher här i samhället som har större betydelse, eller åtminstone som man ser det. Mm. Och därför det handlas olika. Mm. Tyvärr.
Jag tycker den här diskussionen som herrarna förde i studien nu kanske just vittnar om att varför det kanske var olyckligt att man just gick ifrån närundervisningen. Därför för att i skolan om någonstans så har man ändå möjligheter att följa de här rekommendationerna i mycket högre utsträckning än sen när barnen är lediga och umgås med varandra på sin fritid. Och därför när man vet hur viktig skolan är, så tycker jag att det är märkligt att man just tar till den lösningen att man frångår närundervisningen, som bevisligen har väldigt stor betydelse för barns välmående. Och jag vill nu ändå igen hänvisa till lagstiftningen som vi har. Jag vill också hänvisa till den här forskning som vi har, som helt entydigt visar att det är illa med distansundervisning, i synnerhet i längre perioder. Och nu har vi hållit på med det här snart i ett år, tänkte jag säga, den här pandemin härjar i vårt samhälle. Och jag tycker att, som jag tidigare sa, att det handlar om en likvärdighetsfråga. Och jag har svårt att se varför man just i en region, i en kommun där man de facto har, som jag läste idag i tidningen, en person på sjukhus, skulle anse att man liksom med gott samvete tycker att det är okej att man då liksom förtar en grundläggande rättighet till skola och utbildning som våra barn har enligt lagen, men också barnkonventionen. Att jag tycker att det här är en allvarlig principiell fråga, och jag säger som det här rektorn, vad heter Markus, var det Markus?
Markus, ja.
Ja, Markus, att det är jätteviktigt att den här diskussionen förs, och man skrattar ofta och säger att det finns många hobbyepidemiologer, men det här handlar ju nog mycket om mycket annat också än den här virussjukdomen. Den liksom, som jag sa tidigare, så välmående är ett brett begrepp, och det där vissa beslut som vi fattar nu kommer att ha väldigt långtgående effekter också på hälsan.
Precis, som Markus Rönnblom här var inne på, så påverkas ju skoleleven på många olika sätt av den här distansundervisningen. För många är ju skolan mycket mer än bara lektioner. Det kan vara respit, det kan vara det enda varma målet, mat per dag och så vidare. Och som Mikaela Romanchuk sa, så försätts ju skoleleverna nog i en ojämlik situation på grund av det här. Hur arbetar skolan på att fånga upp, minimera de här skadorna som kan uppstå?
Alltså, vi har ju lärt oss av distansundervisningen att den här dagliga kontakten är förstås viktig. Vi måste ju som veta i realtid vilka elever som inte dyker upp på lektion, för det är ju undervisningen pågår. Det är viktigt att poängtera att undervisningen pågår nog hela tiden, även om den pågår utanför skolans väggar. Se vilka som inte är med där och följa upp det. Sätta in resurser, alltså lika som vi gör inne i skolbyggnaden, så sätter vi in assistenter i klasserna. Och vi tar in elevvården där det behövs. Men det som jag vill poängtera, och som jag tycker att nu kommunala beslutsfattare behöver fundera på, att det här är en sak som det här resulterar i, att skolan nog faktiskt kommer att behöva ökade resurser också, om det här fortgår. Om vi hela tiden ska stå på tå, att vara på distans och hoppa fram och tillbaka. Så det kommer nog att kräva ökade resurser för att det inte ska bli utslagning bland en del elever, och för att det inte ska uppstå ojämlika situationer. De kommer att behöva stöd när de kommer tillbaka till skolan konkret, alltså hos speciallärare, ämneslärare. Och det behöver vi ju ha resurser till. Och det har vi ju nu i staden där jag jobbar nu, så har det här just varit uppe, och det kommer att komma mera timresurser och man får anslag för elevvården. Så jag hoppas att det här gäller i hela landet. Att de kommuner som sen har gått in på den här distansen faktiskt ser till att det finns resurser för att hjälpa dem som av orsak eller annan har halkat efter.
Och om jag lite fortsätter där, som jag tidigare sa det, om det här att det åtgärd måste man se som preventivt. Alltså vi vill inte ha den situationen som vi hade i våras, att vi är stängt, vi är i komplett lockdown för 2 månader. Inte så. Alltså vi gör allt som vi kan för att undvika det. Och därför vi tänkte där i beredskapsgruppen att det är vettigast nu att offra de där 4 arbetsdagar i skolan och ta lite längre paus där för julen, så att vi kan återkomma tillbaka till skolarbete i januari och eventuellt undvika det här större spridningen under helgen.
Markus Rönnblom, kort sen ska Mikaela Romanchuk få sista ordet.
Just det. Nej, jag tänkte bara det här, alltså det här med, det finns ju olika familjer och det är klart att liksom ett längre jullov kommer att påverka vissa familjer mer negativt än andra, eftersom man har säkert kan ha problem hemma om man får den där skolan. Så än en gång säger jag att de här korta perioderna är avgörande, tycker jag, att man inte kör för långa perioder.
Mikaela Romanchuk.
Oj, sista ordet. Ja, jag tackar för den här diskussionen och det där, och hoppas att vi alla lär oss någonting av det här, och fortsättningsvis så tycker jag att det här har varit ett olyckligt beslut, och jag hoppas faktiskt att man också kommer att granska om det här är juridiskt hållbart, för att jag tycker att vi vuxna ansvarar för att våra barn och unga ska få känna sig trygga också under en kristid, och trygghet handlar om så mycket mer än den här bara rent medicinska tryggheten.
Tack Mikaela Romanchuk, verksamhetsledare för förbundet Hem och skola. Tack också Markus Rönnblom, vikarierande rektor vid Borgargatans skola i Vasa. Och tack Heikki Kaukoranta som är ledande överläkare vid Vasa stad. Mitt namn är Filip Sten och slaget efter 12 hör ni igen i morgon. Det känns i luften.